Vårt ämne ikväll är församlingen och samhället. Att det är nödvändigt att ta upp den frågan, det förstår vi. Därför att det råder en oerhörd okunnighet om vad egentligen staten är och vad församlingen är. Då staten är Guds tjänare och då den icke är det. Det handlar om det här dubbelkommandot som vi på ett eller annat sätt får kännas vid i de här två riktningarna. Troheten mot Kristus och troheten emot människorna. Lojaliteten mot Kristus emot medmänniskorna. När fungerar det rätt? Och när kan jag tänka att det ena upphäver det andra? Eller när finns det risk för att det ena kommer i kollision med det andra? Jag ska börja lite försiktigt med det här ämnet ikväll. Och innan jag slutar det här mötet ikväll, så ska jag ta ner hela det här med principbetonade talet på det rent konkreta planet, därigenom att jag ska ta en enkel, vardaglig, mycket, mycket vanlig situation och peka på problemen som vi förmodligen sällan eller aldrig har tänkt på det här sättet som ni ska möta det här ikväll. I den här församlingen så har vi försökt att orientera oss emot centrum. Vi har haft ett ideal, och det är att försöka att närma oss den utkristna mönsterbilden, söka oss mot centrum. Det har inneburit många, många omprövningar, många, många kriser, många, många förödmjukelser, nederlag och många, många, många problem utav en helt ny karaktär än de vi har varit med om tidigare. Men vi har inte gett upp. Därför att om det har gått snett eller urartat, eller vi inte har förstått riktigt hur vi skulle handla i det ena andra fallet, så har vi varit stilla och sökt Guds ledning i bön. Och då har Guds ande korrigerat oss genom ytterligare ett fördjupat bibelstudium. Och jag får skåda in i den här hemligheten, församlingens suveräna ställning i tidsåldern. Tänk att det finns en plats, mina vänner, halleluja, ett fridlyst område på jorden dit Satan icke kan komma in om vi möter honom med de rätta vapnen. Den platsen är Jesu Kristi församling. Amen. Församlingen är kallad att vara övervinnare, segervinnare. Församlingen är kallad in i en triumfatorisk ställning. Hon ska triumfera i sanning, i härlighet. Hon representerar någonting som hela världen egentligen längtar efter. Hon representerar frid, försoning. Hon representerar förlåtelse. Hon representerar rättfärdighet, ljus. Hon representerar glädje. Ära vare Gud och Lammet. Hon representerar den kommande tidsåldern. Till här i den här tiden har denna församling av på Jesus Kristus troende, till honom döpta, andefyllda och uppfyllda, sammanslutna omkring honom, för honom, genom honom, av honom och till honom, har denna församling fått tillgång till den tillkommande världens krafter och transformerar ner mitt inne i den här tiden de eviga och gudomliga, de bestående resurserna, livet. Gud. Nå, var går gränsen mellan Guds församling och världen. Det är en rätt besvärlig fråga. Men var går gränsen mellan Guds församling och staten? Kan församlingen byråkratiseras och förvandlas i den riktningen att hon kommer in under eller integreras med den närvarande världsordningen? Det är ett med den. En del av den nuvarande tidsålderns maktapparat. Kan församlingen förvärldsligas? Kan den det? Så svarar jag. Kan den förvärldsligas? Ja. Helt uppenbart att församlingen kan förvärldsligas. Sekulariseras, det blir allt mer lika värde. Men frågan är den, vad sker då med församlingen? Jag frågar, kan staten kristnas? Kyrkan kan förstatligas. Men församlingen, hur är det med den? Det är en hel del sådana här problem som inte bara rör sig på det rent filosofiska, intellektuella planet, utan måste få direkta, konkreta konsekvenser för den enskilda människan, i den mån hon är redo att ta konsekvenserna utav sin tro. Och nu ska vi begränsa det här ämnet till ett litet område ikväll, för att vi ska undan för undan vidga det framdeles, där vi ska se just på det här om staten. Jag skriver alltså på tavlan staten och församlingen, som ju förkroppsligar. Som förkroppsligar, jag verkligen vill betona det, som förkroppsligar två olika värden, eller två olika världar. Två olika världar som aldrig kommer att kunna förenas på något stadium, där aldrig kan upprättas några som helst allianser eller etableras några diplomatiska förbindelser. Staten, ett faktum är att vi möter i skriften staten under det här, under den här symbolen, det vilddjuret. Vi vet att staten utvecklas i den ena eller den andra riktningen. Det är helt uppenbart. Och vi möter det i Daniels boken. Där ser vi de olika vildljusrikena fram emot det sista, det största, avskyvärda vildljusrike, där man kan tala om den totala demonin, där man möter kombinationen utav alla de makter, kulturellt, socialt, politiskt, religiöst, ekonomiskt, där man möter kombination utav alla de makter som överhuvudtaget existerar i världen. De har förenat sig i det vi skulle kunna kalla ett vilddjursrike, totalitärt till sitt väsen. Det vilddjursrike som alltså fortplantas praktiskt taget igenom varje generation, och eller den vilddjursnatur som fortplantas genom varje generation och undan för undan mognar fram till sin fullmognad, sin fullmogna slutfas, då vi kan tala om ett totalitärt system. Totalitärt system. Står det inte i Uppenbarelseboken staten vilddjuret, och så har vi då den här märkliga kombinationen människans tal, och människans tal, det är 666. Det här är den sista fasen i mänsklighetens uppror, lett utav Guds ärkefiende Satan. Det är slutfasen i mänsklighetens sista uppror. Och då kan vi säga att det handlar om 3 gånger 6. 666. Där möter vi människan, massmänniskan, övermänniskan, alltså som då har detroniserat Gud och placerat sig själv på hans tron. Det vill säga, vi möter det i den fulländade människoförgudningen, som egentligen är en form av satanism, alltså satans tillbedjan, människoförgudning, självförgudning och så vidare. Där har vi den förvandlade, slutförvandlade människan. Och denna människa representerar på ett kusligt sätt 2 dimensioner. En avgrundsdimension, så att det finns anledning att tala om en total besättelse, en total besättelse, en total förhärdelse, en total besättelse som går dit hem att hon ledd utav sin Gud, denna världens första, träder upp i det uppror emot sonen, Guds son, som skriften kallar för Hermageddon. Och den striden är egentligen en strid emot Guds son, Jesus Kristus. Och människan menar sig, så besatt är hon alltså, hon menar sig kunna avsätta Jesus och inta maktpositionerna, till och med i andevärlden. Det handlar alltså inte om att nå månen, utan det handlar om att nå tribunen, jag säger det, hederstribunen, som är rest i universum eller rest i höjden. Ty när striden sedan är avslutad och Jesus har vunnit seger, då sägs det klart och tydligt, det heter frälsningen tillhör, vilken då? Frälsningen och, följ med här nu, vad heter det? Frälsningen och, vad heter det? Ja, i Uppenbarelseboken. Ja, makten tillhör, vem tillhör den? Ja. När tillhör den Gud? När tillhör frälsningen och makten Gud? Då den sista striden är över. Nu vill jag att ni ska vara med här. Var med och hjälp till. Ta upp era biblar och sök rätt på bibelställen som jag på ett eller annat sätt citerar. Frälsningen och makten tillhör Gud i evigheternas evigheter. Vi kan alltså säga det, att detta är inte till fullo sanning ännu. Och om vi går till första Korinthierbrevet 15, så ska vi där läsa några versar i det 15 kapitlet. Någon läser där i första Korinthierbrevet 15 de versar som handlar om vad som ska ske i denna sista strid. Första Korinthierbrevet 15 var det, vi söker rätt på det, 23 versen, 24, 25, 26, 27.
Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och alla väldigheter och makter har tagit all deras makt. Ty han måste regera till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter. Sist bland hans fiender blir och döden berövad all sin makt. Ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är honom underlagt, då är uppenbarligen den undantagen som har lagt allt under honom.
Ja, här ser vi alltså vad som ska ske. Detta har icke skett ännu, men det ska ske. Allt ska bliva honom underlagt. Och det är det vi ser fram emot. Enligt Uppenbarelseboken, frälsningen och makten tillhör Gud. Det vill säga, staten, den är egentligen till sitt väsen religiös. Och det är just där problemet ligger. Vi talar nämligen om staten såsom en hednisk organisation, men staten är till sitt väsen religiös, och staten är, utan att vi tänker på det, den är egentligen ett förkroppsligande, den förkroppsligar utomvärldsliga krafter. Ty också vilddjursriket hålls ihop utav utomvärldsliga och osynliga makter. Vi tänker på samhällssystem, och vi tänker på rättsordning. Vi tänker på alla de här tingen när vi talar om staten. Men vi glömmer det, att staten är till sitt väsen religiös, och har hela tiden en benägenhet att tränga sig in på områden som borde vara, naturligtvis borde vara, helt avskilda för den Herre. Vi är kallade att älska och tjäna. Därför ska vi komma ihåg att när jag säger att staten är till sitt väsen religiös, så ska vi komma ihåg att staten måste för sina funktioner också ha sådana tjänster som upprätthåller den religiösa makten. Och det här är en oerhört allvarlig sida. Det vill säga, och då måste den ha tillgång till sådana medel och resurser som ligger nära, eller icke är någonting annat, kanske till och med, en det som måste betraktas som regelrätt kult, tillbedjan, eller har med religiös funktion att göra. Vi ska se upp på Uppenbarelseboken. Vi ska se några bibelverser där som talar om det här på ett alldeles speciellt sätt. I Uppenbarelseboken 18, där ser vi, alltså jag talade om människans tal här, men i Uppenbarelseboken 18, där ser vi det system som denne religiösa människa har utvecklat, som hon har utvecklat och fulländat, för det är fulländat till, jag höll på att säga, nästan till fullkomning. Det systemet, det kallas med ett namn för Babylon. Och i det systemet finns det icke längre några möjligheter att liksom dra upp gränser emellan makt gifterna. Därför att allt flyter samman. Allt flyter samman i det vi skulle kunna kalla en homogen enhet. Nästan en organisk enhet. Utan att det finns möjligheter att skilja det ena från det andra. Man kan inte säga så här att man kan inte säga längre att det här är typiskt politiskt och det här är typiskt religiöst, därför att religionen är politiserad och politiken är religiös. Och därför ska vi också lägga märke till att i den här staten eller i det här samhället eller i den här organisationen eller i det här systemet, där möter vi makthavare utav en mycket raffinerad art. Utomordentligt skickade. Utomordentligt bildade. Och utomordentligt humanistiska. Och otroligt religiösa. Man kan inte heller säga att han är ateist och den är religiös. Därför att ateismen har blivit religiös och religionen har blivit ateistisk. Gud är i allt och dock utanför allt. Vi ska titta på det här. Det är uppenbarelseboken i det 18:e kapitlet. Där heter det i den 9:e versen, alltså, och då får vi se hur det här systemets maktapparat är uppbyggd i olika typer av makthavare. Vi ser det här alltså förkroppsligas hos olika makthavare. Men det kallas med ett gemensamt namn här. Med ett gemensamt namn i Apostelboken 18. Där heter det 9:e versen. Läs den 9:e versen.
Och jordens konungar som hava bedrivit otukt och lever i vällust med henne skola gråta och jämra sig över henne när de ser röken av hennes brand.
Ja, jordens konungar. Det är jordens konungar. Ja, vad är det för konungar det handlar om? Handlar det om kung Olav av Norge? Handlar det om vår svenska konung? Handlar det om någon levande statschef? Visst inte. Det här är ett kollektivt uttryck för alla typer av makthavare. Jordens konungar. Därför att jorden, om vi uppehåller oss vid just det uttrycket, det står i profetian som en motsats till havet. Så medan havet representerar folkhavet, det brusande folkhavet som påverkas så att säga utav väder och vind, som kan storma och som kan vara stilla. Vi vet hur det är. Folkhavet, det påverkas lätt. Bibeln talar om olika typer utav rörelser i folkhavet. Och skriften talar om ett vilddjur som träder upp ur ett oroligt hav. Men uppenbarelseboken talar också om ett vilddjur som träder upp i jorden. Och där har vi de två sidorna utav staten. Två maktinstrumenten. I uppenbarelsebokens 12:e kapitel eller 13:e kapitel, där heter det i den första versen, där heter det så här: då såg jag ett vilddjur stiga upp ur havet, Och lägg märke till, de hade 10 horn och 7 huvuden, och på den och på sina horn hade 10 kronor, och på sina huvuden hediska namn. Här har vi den politiska makten, den politiska vilddjursmakten. 10 horn och 7 huvuden. Det totalitära system som omfattar då hela jorden. Det sista världsrike som skriften beskriver det. Men i den elfte versen, 13:11, där står det så här: och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade 2 horn, lika ett lamm, och det talade så som en drake. Här har vi ett annat uttryck. Det är inte längre frågan om havet, det lättlörliga havet, utan det är den stabila, trygga jorden. Där har du bilden på de civiliserade, vågar jag säga, de civiliserade samhällena, med en rättsordning, med en byråkrati. Och tänk efter, här har du bilden på det stabila och säkra, med en militär makt, med en stabil ekonomi, med en kulturkyrka. Går vi nu tillbaka till Uppenbarelseboken 18, så heter det jordens konungar, heter den 9:e versen, som hade bedrivit otukt och levat i vällust med henne. Observera att det är jordens konungar, alltså, som har bedrivit otukt och levat i vällust med henne. Det vill säga, där har vi den falska religiositeten, den prostituerade, korrumperade religiositeten. Eller för att säga det annorlunda, där har du den prostituerade skökokristendomen, förkroppsligad i olika kyrkliga system. Jag vill stryka under det. Och det som har givit dessa makthavare resurserna, det är just denna kvinnas utomordentliga charm, skönhet, och hennes otroliga förförelsekraft. Den äger hon, säger Uppenbarelseboken 13, genom de övernaturliga krafter hon kanaliserar, hon representerar. Och därför så sägs det här i det 13:e kapitlet, sägs det så här: om det här vilddjuret hade 2 horn, lika ett lamm, lägger du märke till kombinationen lamm, och det talade så som en drake. Där har du alltså paradoxen, det skenbart motsägelsefulla. Alltså lamm och drake, du möter det i förening i den här uppenbarelsen. Det vill säga, både gudomligt lamm och satanisk drake i ett och samma system. Och det utövar det första vilddjurets hela myndighet i dess åsyn, och det kommer jorden och dem som bor där på att tillbedja det första vilddjuret, det vars dödsår blev läkt. Här ser vi det här vilddjurets rent religiösa funktion. Det är att skapa både mentala och andliga förutsättningar för en intensiv, mycket intensiv tillbedjan. Och det kommer att bli bönemöten då församlingen är borta, som är så suggestiva i sin karaktär, så att det kommer att bli svårt för många som liksom bedömer andliga företeelser utifrån stämningsmoment och dylikt att göra skillnad på denna tillbedjan och den levande församlingens Kristus tillbedjan. Därför att yttringarna, de kommer nämligen att vara så snarlika. Det som skiljer det åt, det är inte uttryckssätt och yttringar, utan det är föremålet för deras tillbedjan. Jag har nyss sagt att det kommer att inspirera människorna att tillbedja människors fysiska, psykiska, religiösa kraft och bedrifter, vetenskapliga, kulturella, konstnäriska och andra bedrifter. Det är den ena sidan, men det kommer också genom den mysticism och den övernaturliga dimension som det representerar för människor att tillbedja det första villgöret på ett så hänfört sätt så att man kan säga att det finns en slående likhet emellan pingstupplevelsen på pingstdagen och det här uttrycken och yttringarna som man möter i denna fulländade sjökokyrka. Det här är ju ett fruktansvärt ämne. Jag blir helt tagen av det här. Jag skulle gå och sätta mig genast, men jag fortsätter ett tag till. Hör här. Lägg märke. Det gör stora tecken, så att det till och med låter eld i människornas åsyn falla ned på jorden, och genom det tecken som det har fått makt att göra i vilddjurets åsyn förvillar det jordens inbyggare. Det förmår genom sitt tal jordens inbyggare att göra en bild åt vilddjuret, det som var svårat med svärd men åter kom till liv. Och det fick makt att ge ande åt vilddjurets bild, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådo vilddjurets bild. Man har sagt att här har vi en profetia om tv-åldern, att det är tv som man ska se det här vilddjuret, men det tror jag ett ögonblick på. Det kommer att bli en sån utgjutelse av andliga krafter, så man kommer återigen att möta den onda andevärlden materialiserad i olika företeelser. Innan väckelserna drog fram över västerlandet, Amerika, Europa, Skandinavien, så talades det ofta och mycket om troll och trolldom och andra mer eller mindre okulta företeelser. De tingen kommer igen på ett nytt sätt i nya uppenbarelseformer. Men det handlar inte om små troll och tomtar längre, utan det handlar om verkliga gestalter, onda andemakter materialiserade i människor som är så besatta och lever i ett sånt intim umgänge med dessa onda andemakter att de representerar någonting övernaturligt. Och de kommer att hämta denna sin väldiga inspiration ifrån någonting som ser ut att vara en uppenbarelse utav den heliga ande, eller i varje fall är detta antikristliga rikes motbild till Guds rikes eller församlingens andeerfarenhet. Det kommer att vara frågan om övernaturliga gåvor, under och tecken, och sinnena kommer att vara vända just emot de övernaturliga tingen, därför att man har upplevt teknologins utveckling och fullkomning och vad den har lett fram till, denna väldiga torka och andefattigdom, denna oerhörda andefattigdom som man har mött i västerlandet under det vi skulle kunna kalla för väckelserörelsernas utveckling, från det som är väldigt svårt att säga, från intensiva väckelserörelser och frälsningsrörelser till väletablerade kulturkyrkor. Denna utveckling ifrån andlighet till inte folklighet, visst inte, till andlighet, till materialism, förstelning, traditionalism och formalism. Och så uppvaknandet och proteströrelsen, där man bestormar formen men inte hittar något nytt andligt liv. Man tror att det ska bli bra bara man gör sig av med formen. Så stormar man fram emot formerna, och istället för att få någonting nytt utav himmelsk dignitet och himmelsk stämpel, så öppnar man avgrundsbrunnen, och människor som har bestormat formerna, de traditionella formerna och normerna, står där nollställda, utblottade. För kyrkorna hade ingen ande, hade ingen kraft, och väckelserörelserna hade ingenting att erbjuda, därför att de har integrerats med det etablerade samhället. Då heter det: draken, han sprutar ur sitt gap denna väldiga flod, som egentligen var avsedd för solkvinnan, men som fångades upp utav jorden. Och då jorden tog emot den andeutgjutelse, då föds det andra vilddjuret fram, detta religiösa vilddjur med sin väldiga förföriska makt. Så det vill säga, andefattigdomen i det etablerade kyrka västerland, kulturkyrkorna, den är olycklig. Människor längtar efter någonting annat än en teknologi, alltså teknik och mekanik och kommunikationer, ekonomi, välfärd och materialism. Man längtar efter någonting. Det finns djupare längtan och djupare områden som måste tillfredsställas. Så kommer då strömmen ur drakenskap, denna väldiga andeflod som drar iväg ut över jorden. Och då återvänder allt det där gamla som väckelserörelserna så att säga sköljde undan. Alltså, vidskepelser av olika slag, övertro, vantro, trolldom, astrologi, okulta företeelser på olika områden. Det då sköljde sig undan av väckelserörelserna. Det återvänder nu i nya former. Människor längtar, och därför ser man att civiliserade, bildade svenska män och kvinnor dagligen läser sitt horoskop som gamla tiders människor läste Bibeln. Och till och med kristna läser sitt horoskop dagligen som man läste bergspredikan för. Och man studerar astrologi och öppnar sig för andra okulta krafter, spiritistiska och andra företeelser som vi känner igen. Detta tillsammans, alltså dels det väldiga behov efter övernaturliga upplevelser, den väldiga längtan, detta oerhörda skrik och rop ifrån släktet efter någonting gudomligt, bristen på andas uppenbarelse ibland 5 eller 10 jungfrur som har somnat i midnattstiden med 5 utan överflödsliv. Bristen hos den kristenhet som har slocknat in i denna ljuva sömn skapar förutsättningar för en annan andrörelse. Och under det här skeendet så inträffar det en händelse som är fullständigt unik i hela frälsningshistorien och hela mänsklighetens historia. Fullständigt unik. Det vill säga, den evakueringsplan som Gud har i ordning ställt för sin församling, den, halleluja, blir genomförd i ett enda ögonblick. Då kommer, förutom denna djupa längtan som redan finns efter andliga företeelser, denna märkliga händelse kommer att förstärka denna längtan med förundran, förvåning. Och man kommer att fråga i öst och väst, nord och syd: vad har skett? Vad har skett? Vad är det som har skett? Människor saknas överallt. Alla babyn blir av med alla babys. Men borta finns inte en enda kvar i sängen. Alla är borta. En mor har lämnat sina barn. Man åt mogen ålder. En son eller dotter har lämnat sina föräldrar som kämpade för deras trygghet på jorden, men inte förstod att det måste till en annan dimension för att mätta det djupare behovet hos människan. Man skapade sitt eget lilla lyckoparadis och erbjöd sina tällingar, sina barn, allt vad jorden förmådde ge. Men så helt plötsligt så skedde ett uppbrott. Den ena eller andra kom till tro på Jesus Kristus. Så kom det ett nytt tal in i hemmet, ett nytt tal, ett nytt språk. Den ena pojken eller flickan började tala om Jesus. Så blev det konflikt på hemmaplan. Mor blev bestört, far blev bestört. Det kom in någonting nytt. Det slog sönder hela deras, alla deras framtidsplaner. Barnen sa nej, nej till deras drömmar, nej till deras planer. Och började följa lammet. Lammet upplevde samma förakt som lammet själv. Stöttes ut, kastades bort och så vidare. Men så helt plötsligt så är de borta. Är de borta? Halleluja, ära vare Gud och lammet. De har följt Jesus. På kyrkogården har det skett något märkligt. De som dött i tro på Jesus Kristus, de har varit med på vandlingsundret. Halleluja, de har återfått kropparna med en förhärligad form. De har flyttat in i de boningar som är gjorda av Gud och icke av människohänder. Och de har iklätt sig den här heliga dräkten. Gud vare lov, som icke var resdräkt men himmelsdräkt. Och som lyfter de upp i luften Herren till mötet. Och så går de hem. Allsammans det här. Dels den djupa längtan efter nya typer av upplevelser med andra dimensioner. Längtar efter det mystiska, det hemlighetsfulla. Och så förstärkningen då i det faktum att någon här och någon där har försvunnit. Oro för undran. Panik. Tragik. Då, i det ögonblicket, då träder denne falske profet fram och gör sina under och tecken och lugnar oroliga sinnen. Gör under och tecken till makt att giva and åt vilddjurs bild, så att vilddjurs bild till och med kunde tala och kunde låta döda alla som icke tillbådde vilddjurs bild. Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vara sig köpa eller sälja något utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Det är det här vilddjuret som vi har mött i den här beskrivningen som ger det här makthavarna sina utomordentliga resurser. Och därför ska ni få se vad det lider. Ska vi se. Dessa makthavare, det är folkledare på olika nivåer inom fackföreningsrörelse, inom idrottsrörelse, inom nykterhetsrörelse, inom alla tänkbara och otänkbara föreningar, kulturella aktiviteter. Det är makthavare i alla möjliga sammanhang. Och så läser vi i Johannes uppenbarelse 18. Där heter det i den elfte versen: och köpmännen på jorden. Vi förstår ju att det här inte handlar om affärsmännen i den meningen. Så att det skulle ha någonting med affärsfolk att göra. Ty i så fall så skulle ju deras makt vara begränsad till vissa områden. Men det är inte det det handlar om. Det handlar inte om affärsmän som bedriver sin profana affärsverksamhet, säljer mat, kläder, hus eller bilar. Det är det det handlar om här. Köpmännen heter det på jorden. Vilka var det? Det är jordens kungar i förening med köpmännen för jorden. Det är det falska prästerskapet. På samma sätt som församlingen har sina köpmän, eller som det heter, gå och köp olja där den finns att köpa. Var ska man köpa olja? Så råder jag då att du köper av mig olja. Vem är det som förmedlar den här oljan? Köpmännen på jorden, det är det falska prästerskapet. Och vi ska få se så småningom hur alla rörelser på alla plan, alla nivåer, idrottsrörelser, fackföreningsrörelser, kommer att bli allt mer religiös och allt mer öppen för de okulta och religiösa krafterna. Och jag har sagt det tidigare och jag vågar upprepa det, det dröjer inte länge förrän det kommer att vara helbredda görelsemöten i fackföreningsmötena. Det dröjer inte länge förrän vi kommer att möta tungomålstal i nykterhetsrörelsen. Det dröjer inte länge förrän du ska möta en extas, en helt ny typ av extas i idrottsrörelsen, på idrottsarenorna. Det är kultkyrkor, idrottsarenorna, där man har upphöjt människor, tillbedes människor. Det dröjer inte länge förrän de ska få hela sitt inre behov mättat utav en osynlig andemakt som ska ta dem så fullständigt i besittning att de under extas kommer att uttala de mest förunderliga ting. Hänförda och berusade utav en ande som icke neutraliseras genom vårt intellekt eller våra uppfattningar, utan de tar oss helt i besittning. Vi ska vara med om politiska möten av en helt annan karaktär. De kommer att bli allt mer lika gamla väckelsemöten. Vi är på väg dit, gruppdynamiken. Jag har beskrivningar på sådana här möten som egentligen är ohyggliga. Och så öppnas ens inre värld, öppnas för sensualismen och spiritualismen, och allt samman detta kommer i förening för andra människan till likhet med den Gud hon tillbeder. Hon börjar tala ett allt mer religiöst språk och börja sjunga helt nya sånger. En helt ny kärleksdimension. Man börjar älska på ett nytt sätt. Man älskar liksom, det har övergått ifrån det rent fysiska momentet. Det tonas bort och inkommer det spiritualistiska momentet. Så i alla njutningar finns det en spiritualistisk kraft och ett utomvärldsligt njutningsmoment. Man kommer att sjunga, man kommer att älska, man kommer att njuta tills man ruttnar. Och du ska få se, då så kommer att öppna vägarna för det här, där makthavarna inom den profana delen av maktapparaten i förening med köpmännen, det falska prästerskapet som ställer sin bildning, som ställer sina krafter, sina resurser, och kyrkan som ställer alla sina resurser till förfogande. Och så har vi det legaliserat. Och så kommer, så att säga, denna väldiga ande ut i utelse. I den 17:e versen, i 18 och 17, där heter det så här: i ett ögonblick har nu denna stora rikedom blivit förödd, och sådär. Och alla skeppare och alla kustfarare och sjömän och alla andra som har sitt arbete på havet står långt ifrån. Alltså jordens konungar, och så har du köpmännen på jorden, falska prästerskapet,
Och så har du skepparna och kustfararna och sjömännen. Där har du hela den ekumeniska rörelsen. För det handlar faktiskt om en båt som är ute och guppar på folkhavet. Det här är inte det här ekumena det här. Där har du skepparna, diplomaterna. På samma sätt som du möter makthavarna, jordens konungar och köpmännen, både den profana och den religiösa delen utav mänskligheten i en skön gemenskap för att åstadkomma denna homogenitet, ideologiskt, praktiskt, organisatoriskt, administrativt, psykologiskt. Så ska du få se hela denna ekumeniska tendens också inom andra områden. Diplomatin, denna diplomati som går ut på att förena maktblocken, utjämna motsättningar, men också förena nationerna och helst kontinenterna i ett enda världsvälde som inkluderar i sig allt som jorden representerar, jag höll på att säga, utav elände. Vi skulle kunna nämna namnen på sådana sjöfarare. Kissinger, ett exempel, som drar ut över världshaven för att förena de stridande blocken, skapa enhet, samförstånd genom en ny förkunnelse om tolerans och humanitet och fred. Och vi möter ett sargat, sönderslaget folk som säljer sin frihet för att få fred. Man kohandlar för att få fred. Öst och väst, nord och syd, kommunism, socialism, kapitalism. Det kommer inte att bli någon renodlad socialism. Lika lite så kommer det att bli någon renodlad kapitalism. Det kommer inte att bli någon renodlad protestantism, renodlad katolicism, renodlad muhammedanism, buddhism, hinduism. Visst inte, när de här skeppsfararna har utövat sin mission, så kommer vi att ha ett maktblock som består av allt sammans, alltihop, allt sammans finns representerat. Det finns kristen och katolsk, protestantisk. Det finns andra religiösa element, andra religioner. Och där finns alla inspirationer och visioner och intentioner och ambitioner. Allt sammans i skön samordning och i skönt samarbete för att bygga detta jättelika torn. Att nå himmelen, höjderna. Att bygga sig ur Jämmerdalens svårigheter. Att bygga sig ut ur nöden. Bygga sig ut ur konflikterna. Att bygga sig ut ur besvärligheten. Att bygga sig ut ur ångesten. Alla goda krafter, alla religioner, alla ambitioner. Där kommer att möta en stor skara av andedöpta avfällingar som kommer att ge en speciell kraft åt hela det här bygget genom sin hänförande entusiasm. Där kommer du att möta pingstfolk och missionsfolk, maranatafolk, i skön och harmonisk förening med katoliker, med muhammedaner, med buddhister. Och alla säger, åh vad underbart att vi kan enas och förenas. Att vi kan vara tillsammans. Att vi kan känna på varandra och krama varandra och pussa varandra och så vidare. Därför att de mentala förutsättningarna har skapats. Skrankerna har brutits ner. Gränserna har växt igen. Råmärkena utflyttade och mycket nerrivna. Allt ryms inom samma område. Och man är förenad i en kyrka. Den tiden gäller inte frågan frikyrka eller statskyrka. Då handlar det om kyrkostat. Dit går vi med väldig fart. Alla skrankor ska brytas ner. ekumene värld. Skeppare på haven, kustfararna som far ifrån den ena delen av världen till den andra, upprättar fredsavtal, löser konflikter, försöker få stridiga viljor tämda, försöker så att säga tämja krigets krafter. Och så småningom så kommer det att se ut som om allt står färdigt och fulländat. Men då är irritationsmomentet för slutfasen i detta byggnadsverk borta. Det är den levande församlingen. Då är den borta. Och då kommer det att gå lugnare och bättre. När Maranata är borta, då går det lättare. Det är inget sand i maskineriet. Inga irritationsmoment. Och när jag tar Maranata, då tänker jag inte på det Maranata folk som älskar just att samlas under den fanan. Jag tänker på alla de som älskar hans tillkommelse. Det är Maranata. Och de kan ännu räknas i miljoner, prisat vare Herrens underbara namn. De ska snart bort ifrån allt sammans. Ty medan hela kristenheten har byggt in sig i kulturen, har de samtidigt byggt ut den levande församlingen. Den har byggts ut och det finns ingen rum för den längre. Men då säger Jesus: kom hem, här finns det rum. Halleluja, kom hem. Och så flyttar vi hem i ett enda ögonblick.